Radio Nolaskogs.
Ja, god förmiddag kära lyssnare till Radio Nolaskogs och Radio Örnsköldsvik. Jag heter Per-Eddy Bjukstam och jag ska vara dagens programvärd. Den närmaste timmen kommer jag att prata och spela musik under rubriken Behöver vi vår historia? Sedan klockan 10 så kommer Anke Hagström att läsa en berättelse och sedan följer dagens dikt så småningom. Jag kommer också att återkomma med lite evenemangstips ur tidningen 7 som ju också är vår samarbetspartner. Men nu till dagens ämne. Behöver vi vår historia? Ja, svarar jag. Det tycker jag verkligen. Vi lever egentligen i vår historia. Nutiden är ju nämligen, som ni vet, oändligt kort. Av historien bygger vi vår föreställningsvärld och alla våra tankar om framtiden. Och detta gäller ju inte minst vår lokalhistoria. Dessvärre så upplever jag att vår lokala historia ofta begränsas till de senaste 200 åren och att det som finns längre tillbaka i tiden, det är bara enstaka solitärer, till exempel Jenny Fornby i något slags forntidsöken. Och för mig är detta alldeles otillräckligt. Nu är jag inte arkeolog och inte historiker. Jag är bara en pensionerad arkitekt som i sitt yrkesliv var inblandad i olika aspekter av samhällsbyggandet. Jag väljer nu att inte ge ordet till de etablerade historikerna utan ger istället min syn på och tolkning av den information som jag lyckas inhämta från dem. Ibland kommer jag också att ange källan. Sen väljer jag också att försöka göra en vidare överblick över hur jag ser på samhällsstrukturer och levnadssätt i vårt område i förhistorisk tid. Och med det menas den tid som inte finns dokumenterad i skrift. Och då kan man säga att det är allting som är före 1100-1200-talet efter Kristus. Ibland kommer jag att hänge mig åt rena spekulationer och ibland gör jag bara ett försök att peka på en del märkvärdigheter som allt för lite har uppmärksammats. Och min slutsats, den är och den kommer att bli att Nolaskogsbygden, det har varit ett bra ställe att bo i under flera tusen år, inte bara de senaste 200 åren.
In my native village in Johannesburg, there is a song that we always sing when a young girl gets married. It's called the click song by the English, because they cannot say omotwani. Iqirha lendlela ngomotwane. Iqirha lendlela kutwa ngomotwane. Iqirha lendlela haya ngomotwane. Iqirha lendlela kutwa ngomotwane.
Discover is it's
Det var Miriam Makeba som sjöng The Click Song. Jag kan inte heller säga, men jag försöker. Nu ska jag prata lite grann om fornlämningarna i Örnsköldsvik som jag tycker är alldeles för lite kända. Känner du till exempel till att Arnesbacken, lite norr om Arnes kyrka, är Sveriges nordligaste höggravfält? Och med det menas alltså ett antal höggravar in till en boplats från vikingatid, järnålder. Det vill säga vi har verkligen en vikingatida boplats här bakom Arnes kyrka och det är dessutom Sveriges nordligaste. Visste du att det i Grundsunda finns en plats som heter Högen? Och det är inte långt från en plats som numera heter Godmersta. Och det är väl ett något förvanskat namn på Gudmars boplats. Nej, jag trodde väl inte att du var riktigt insatt i det där. Men vi ska prata mer om det. I alla fall tänkte jag börja med Bjästamon. Jag hoppas du har hängt med i utgrävningarna för Botniabanan. En av de största i hela riket faktiskt. Där man undersökte en bronsåldersboplats i Lillmorsan och en väldigt intressant stenåldersboplats, flera stycken faktiskt, vid Bjästamon. Fynden tyder på påverkan från Nordfinland, Baltikum och Sydsverige redan på stenåldern. Uppenbarligen har man haft förbindelser, säkert på vattnet, över stora sträckor redan på stenåldern. Dessutom finns det spår av stolphus från 2000 f.Kr. Eller före Jennifornby om man så vill. Och det finns boplatser, alltså spår av boplatser på Bjästamon under mer än 1000 år. Och det där är ju anmärkningsvärt. Men ett av de allra märkvärdigaste fornfynden som säkert inte många känner till, det är att man odlade vete i Anundsjö för 4500 år sedan. Vete och korn har man hittat spår av i Norrböle ovanför Anundsjösjön. Dessutom finns det en hel räcka med boplatser vid Anundsjön och Myckeljensjö och däromkring. Idag så tror jag inte det är aktuellt att odla vete norr om Upplandsslätten eller något sånt där. Men äldre stenålder så odlade man alltså vete i Anundsjö. Fantastiskt. Sen ska vi prata lite grann om ett väldigt sensationellt fynd. Har ni hört talas om båten från Hampnäs? Det är ett väldigt sensationellt fynd. En 2500 år gammal brädbit som visade sig vara en toft, en sittbräda från en båt som liknar en båt som man hittar i en mosse i Danmark som kallas för hjortspringsbåten och som väldigt mycket liknar de båtar som återges på hällristningar. De är nämligen lite konstiga med en körstock som skjuter fram som en ram i fronten och bak till också. Den där brädbiten, den hittades i Själevad nära Hampnäs för nästan 100 år sedan och det har tagit lång tid innan de förstod vad det egentligen var för någonting. Och åker man till Roskilde kan man se en rekonstruktion av en sån båt. Gör det! Nu ska jag berätta för er om harpunen från Örnsköldsvik. Jag ska läsa lite grann ur en bok som Christer Westerdahl skrev en gång i tiden som heter Förhistoria Nolaskogs. Ett egendomligt nog förvånansvärt okänt fynd är den vackra sälharpunen från själva stadskärnan i Örnsköldsvik. Den hittades vid grundgrävning för stadens gamla elverk på omkring 200 fots avstånd från stranden och ungefär 3 fot högre än vattenytan. Det där är alltså i närheten av arenan, bara så ni vet. Nyligen så har man fått reda på att upphittaren var polisman Hans Hansson Tornblad och att det skedde i juni 1896 att man hittade den här. Och den var alltså nära stranden då mot Järvedsidan om man säger så. Harpunen som är ungefär 19 cm lång är tydligen av älghorn och det är i så fall en intressant upplysning därför att det tyder på det dubbla näringsfång med inlandsjakt på älg och kustjakt på säl som måste ha varit aktuellt för de som tillverkar den där. Den består av en skulpterad djup spjutspets och 2 rader med hullingar som slutar i ett trubbigt breddat slut som en stjärtfena på en ål. Slutet har mothakar där en lina måste ha satts fast. Det var alltså en kort harpunbit. Va? Det finns flera motsvarande fynd på många ställen i Norrland och bland annat i Skarvkärn i Harmångers socken så hittar man en sån harpunspets med hål som satt i ett sälskelett. Och sälskelettet visade sig tillhöra arten grönlandssäl den gången. Men man hittar flera sådana där skelett även på andra ställen i Hälsingland till exempel där en sån här spets har suttit fast i ett skelett som sen har lagrats in i bottensedimentet och man har så småningom återfunnit det. Men det ligger alltså oftast på rätt låg höjd i motsats till bosättningar som är så här gamla. Och det troliga är ju att en sån här harpun har förlorats vid jakt ute på öppet hav. Och dateringen på det här det är ungefär 2 000 till 3 000 år före Kristus. Det är alltså jättegammalt. Men mitt i Örnsköldsvik där då, där var det här kanske 70 meter djupt vatten då. Och man har misslyckats när man skulle försöka och fånga in en säl. Och så har man blivit av med den där spetsen och alltihop har sjunkit till botten. Orsaken till att man använder en lös harpunspets istället för en fast, direkt satt på spjutskaftet, den kan man studera hos nutida grönländare som använder harpun vid säljakt. Och när sälen får i sig harpunen så vrider den sig våldsamt. Det är ren urkraft i djuret vid det tillfället. Och då kunde den ju ha fått ur sig spjutet med spetsen och alltihop. Och visserligen skulle djuret då säkert ha dött men inte till någon nytta för jägaren. Och då skulle den döda kroppen ha sjunkit i botten eller stannat under isen så länge att den inte kan använda. Har man istället en lös spets på det här sättet som lossnar direkt från skaftet, då sitter den kvar i djuret och så sitter den ihop med jägaren med en lång kraftig lina och sen kan han efter ett tag dra in bytet till sig. Och det här är ju alltså lite intressant tycker jag att man just i Örnsköldsviksfjorden så har man alltså harpunerat säl. Och det där stämmer väldigt väl med att i Genefornby så har man ju sett att de benfynd man har gjort efter vad de har ätit i Genefornby tyder på att det mesta är säl. Det är inte alls som man tror att det är älg i första hand utan det är väldigt mycket säl. Det där var en grupp som heter Entely som spelade någonting som de kallade live, också en slags jojk. När det gäller den här harpunspetsen så kan man ju undra var de bodde, de som använde. Det kan ha varit i trakten av Genefornby, men det kan också ha varit på ett annat ställe. Jag ska berätta lite ur det, samma bok som tidigare om det så kallade tvillingstafyndet. I Tvillingsta upptäckte man en boplats på västra sidan av Varsberget ner mot Tvillingsta-anläggningarna. Precis i kanten en bit upp till ett grustag där. Och där gjordes det alltså ett fynd där man grävde för en pumpstation. Och det var 1936. Och så hittade man ett antal stenyxor och föremål koncentrerade inom en ganska begränsad yta. Och upphyttarna förstod väl först inte att det tillhörde en fast fornlämning, men det har så småningom kunnat samlas in och det har provgrävts. Evert Badou var inblandad 1962 och visade att det faktiskt var en boplats. Och här hade man alltså olika sorters stenmaterial, och det här var visade sig alltså vara någonting som hör till en tidsperiod mellan säg 1900 före Kristus och 1400 före Kristus. Det vill säga yngre stenålder och början av bronsåldern. Och det är märkligt att det är så olika. Det är delvis finsk påverkan på en del stenyxor, och det finns sådana stenmaterial som man egentligen använder mera uppåt fjällen och sådär. Så att det är ju inte alldeles otroligt heller att den här boplatsen kan ha varit inblandad i den här sälfångsten som resulterade i det här förra fyndet nere vid arenan. Sen finns det ju en del andra märkliga saker som det kanske en del känner till, men som inte desto mindre är ganska ovanliga fynd. Vi har ju någonting som heter hällmålningen vid Storåbordsjön uppe i Sidensjö och i närheten av Hinsjön. Och den där står det också om i Christer Westerlunds bok, att det är det enda exemplet på hällkonst som vi har i det här området. Och för bara några år sedan så var det den enda hällmålningen i Ångermanland och länet. Nu finns det tydligen någon fler, men den är fortfarande unik i Västernorrlands län. Det är ju så att den här målningen finns på ett stort flyttblock i vattnet ungefär 30 meter från stranden på sjön. Och man ser inte den här målningen så bra från stranden, och det är bäst att komma dit vintertid på isen, men man kan också nå den med båt på sommaren. Höjden över havet på sjön är 203 meter, så det här är alltså väldigt tidigt. Blocket har ungefär 3 meters sidor, och man har faktiskt fått höja den lite grann med en betongplint för att den ska gå att se bättre. Det är djupröd ockra, järnhaltig jord som används som målarfärg, och den har ändå hållit sig förvånansvärt bra. Men den föreställer alltså en älg och någonting som ser ut som en människa som klättrar på baksidan av älgen. Och älgen ser ut att vara på väg upp ur vattnet. Det är ju lite speciellt det här, för att området är än idag känt som väldigt fin älgmark, speciellt upp mot Degersjöhållet där det finns ett fångstgropsystem om en 35 gropar eller någonting. Men det sägs att man har vid flera tillfällen observerat hur älgar har tagit sig över sjön just vid det stället där det här målningsblocket ligger. Och det berättas också att man ibland tagit älgen när den ännu var i vattnet. Och så sent som 39 så dödades en älg på det sättet vid Storåbordsjön. Och det är inte alldeles omöjligt att den här målningen faktiskt avbildar en sån situation där man har tagit sig upp på älgen medan den ännu är i vattnet, och när den försöker klättra upp på stranden så har den som sitter på ryggen på älgen då kunnat avliva den på något sätt. Mycket spännande målningsfynd tycker jag. Överhuvudtaget så kan man konstatera att det gjorts ovanligt många boplatsfynd från förhistorisk tid här i våra trakter. Så pass många att det faktiskt finns anledning att fundera över varför så många valde att bosätta sig just här. Genefornby är den mest kända bosättningen här, en järnåldersgård med imponerande mått. Med 400 kvadratmeter huvudbyggnad är det bara vissa ishockeyspelare som har. Och tillhörande gravhögar och sånt här. Men den här Genefornby var ju sannolikt inte ensam. Man skulle kunna beskriva vårt område för 2000 år sedan som en gles men sammanhållen struktur. Kanske kunde det rent av kallas ett samhälle med lite god vilja.
Thank you.
Ni hörde något som heter Drummers from Rwanda. Och kanske kunde det där ha varit Drummers från Jenny Fornby lika gärna. Vad vet man? Primitiva instrument, men väl så bra. Nu ska vi prata lite grann om landskapets karaktär och hur landskapet fungerar. Först måste man ju fundera över vattnets roll. Vattnet var ju vägen. Vattnet var vägen, både i stort och smått. Det är svårt att tänka så. Man färdas inte på land utan på vattnet. På land fanns visserligen stigar och kanske kärrvägar. Men det lättaste sättet att transportera både folk och gods, det var på vattenvägarna. Samtidigt var det lätt för ondsinta fiender att komma åt bosättningarna från sjösidan. Såvida man inte bodde vid smala, lättförsvarade vikar, det kallas ju ofta fjordar, med smala öppningar och med tvärförbindelse mellan fjordarna. Och just så såg det faktiskt ut här. Om man på en karta med höjdkurvor ritar in strandlinjer på, säg, 20-25 meters höjd, det skulle passa ihop med Gene, eller 50 meter Bjästamon, då träder det fram ett ännu mer utpräglat fjordlandskap än det vi har idag. För vi har ju faktiskt fortfarande ett fjordlandskap. Med enkla roddbåtar eller kanoter kunde man färdas till grannfjordarna, sprida information, utbyta information, utbyta varor, tjänster. Författaren och journalisten Maja Hagerman har i flera böcker skildrat bebyggelsestrukturer och dess orsaker i det forntida fjordlandskapet i Uppland, bland annat relaterat till utgrävningar i trakten av Tierp. Där pekar hon på hur till exempel en smalare passage i en fjord eller en havsvik genast ger möjligheter till att sätta villkor för passagen. Begära tull till exempel. Och då blir det ju särskilt intressant för en boplatsetablering, för den som vill ha lite makt över situationen eller freda sin mark. Man kan ju också vilja sätta upp andra signaler i form av byggnader eller rösen som varnar båtfarande. Och självklart gör man det då på sådana ställen där det är smala passager. Självklart är det tryggare att bo längst in i en seglingsbar havsvik, till exempel vid en sydsluttning upp mot ett brant berg längst in i viken. Sådana boplatser kan ju ha fått namn som beskriver läget, namn som ofta överlevt till våra dagar faktiskt. Vi måste också fundera över landhöjningens roll. Vart efter vattnet sjönk undan så blottades ny jordbruksmark och förutsättningar för odling och djurhållning ökade i takt med landhöjningen. I den mån stigar användes så följde de ju strandlinjen vid olika tidsperioder. Och som i Uppland till exempel har man ju sett att många av nutida vägar ligger kvar precis i de sträckningarna. Och så är det säkert på många ställen här också. I samma lägen som för flera tusen år sedan. Där älvar och åar flöt ut i fjordar var fisket säkerligen bra. Men också närheten till jaktmarker mellan fjordarna. Säkert jagades älg med fångstgropsystem och det kan ha varit en ganska säker försörjning. Groparna var ju försedda med lock av trä så att man kunde reglera jakten till de tidpunkter man önskade. Och troligen jagar man på senhösten för hållbarheten på köttet. Groparna placerades i rader med kanske 50 meter mellan och hindrande rishögar mellan. Och ja, man kan ju kalla det för gärden som tvingade djuren mot fångstgroparna. Kanske samlades man och ordnade drevjakt för att sedan fördela bytet och hjälpas åt med slakt och transport. Ungefär som man ordnar jakt idag fast man har andra vapen. Men den dominerande försörjningen vid kusten, det var ändå säljakten. Fynden vid Jenny Fornby visar att man levde på säl och en del fisk samt en del jordbruksprodukter. På vintern jagade man vikaresäl och på sommaren grönlandssäl. Och vikaren, den gick troligen en bra bit upp i Moälven, eller Mofjorden som man kanske skulle kalla den vid den tiden. Själevad, ortsnamnet Själevad, det tog det betyda sälfiskeplats och det kan nog ha varit ett bra ställe då Ni kanske inte har sett det, men det finns en maffikonisk klippa i närheten av E4 som säkert stod upp ur fjorden, och där kanske låg mycket säl på den tiden. Man måste då ställa sig frågan, liknade våra förfäder kanske mer eskimoer än vikingar i klädsel och levnadssätt? Eller var de ett slags jordbrukande fångstmän med sälskinn som handelsvara och sälkött som stapelföda? Man kan undra.
Västern börjat så jag inte vill nu gått in nu. Toppen ei ruuas pekkat ajo posuren jo sähkin kalkkaat jo tavaelo no. Ja kesi näikki kuju palkkalta tiin orju kaisi kaskamel no. Vähtävägäl pörimus, vajan ajo tohtua viikko, nyt kuupeella käykki päässä leuvi, no. Toppen ei jo päivi päältä, näikit saikat ajot, sokkuren juvella, no. Toppen otti rävin vielä. Evari jo lasso ta kolenka sai lettevelo parana nyununa. Tila vestan boja za jo lenti velu nuno kununi nuno kununi nuno.
Det där var Lars Blind som jojkade ifrån det sjungande Tornedalen. Nu ska vi prata lite grann om gamla namn på boställen och boplatser. Vi ska ta ett utdrag ur Wikipedia först. Ortsnamn på stad är ett av de vanligaste exemplen på namntyper från förhistorisk tid. Det finns ungefär 2000 stanamn i Sverige. Vanligast är de i Mälardalen, men de förekommer rikligt i bygder från järnålder i hela landet. Ortnamnen är från förhistorisk tid. Man tror att de kan ha tillkommit från tiden kring Kristi födelse fram till och med vikingatid, ett tidsspann på 1000 år. Tidigare forskning tolkade ofta förledet i stanamnen som personnamn. Och även om många har personnamn i förleden så är det långt ifrån alla som ska tolkas så. Och här är det intressant. De norrländska ortnamnen på stad har en nordlig gräns som går genom norra Ångermanland och Jämtland. Vissa menar att en del av de mellannorrländska stadnamnen kan vara namngivna inom ett mellannorrländsk-norskt kulturområde redan under äldre järnålder. Westerdahl skriver om detta i den här boken om förhistorien. Ola Skogs, att stadnamnen är speciellt värdefulla för kunskapen om våra äldsta kulturförbindelser. De förekommer rikligt i Skandinavien och även på Island, men har sin nordgräns just här i Ola Skogs. De markerar förmodligen gränsen för det gamla Sveariket och den fasta bebyggelsen mot norr. Våra stadnamn anses förskriva sig från yngre järnålder, men de kan vara äldre enligt vissa bedömare. Det nordligaste säkra stadnamnet i Sverige är faktiskt Godmärsta, en bit uppe i Grundsunda. Om man tittar på det lite grann, Godmärsta och Högen och Bodum, en bit norr om Grundsunda kyrka, ligger på en plats som ser väldigt intressant ut på kartan. Om man tänker sig tillbaka till bronsålder, 1000 eller 500 f.Kr., låg det vid änden av en fjord och en utlöpare till en hamn. Intill ligger Könsa, ett namn som ja, ibland är underlag för en del lustigheter, men ett namn som förre museiintendenten, numera professor Christer Westerdahl, då beskriver som en förvanskning av det åldriga Königsvåg. Ett namn som brukar användas på platser för en så kallad ledungsbåt, det vill säga en stridsbåt i beredskap, en resurs för ett större område. Ledungen, säger han, det var Sveriges första fasta försvarsorganisation. Följer man nivåkurvorna högre än 20 meter så ser man också att Grundsunda kyrka ligger just vid platsen där tre grunda sund möttes. Självklart, eller hur? Vi har många stadnamn som till exempel Ravesta, Faresta, Angsta, belägna vid gamla fjordar. Ni hörde en grupp kvinnliga trummare som heter Kiriaka och som spelade en låt som lyssnade till det fascinerande namnet 6/8. Om man vill kolla på egen hand på till exempel gröna kartan från Lantmäteriet så kan man välja en höjdkurva i till exempel 25 meters kurvan och försöka föreställa sig hur Arnesfjorden, vi kan väl kalla den så, tedde sig för drygt 2000 år sedan. Om man börjar från havet så träffar man på först Nederön och sedan Överön. Ganska logiska namn som ter sig lite mer egendomliga idag då det inte längre är öar. Sen mot Strandberget så ser man en liten kilformad sandstrand. I övrigt är det bara strand mot ett brant berg. Men en liten kilformad sandstrand som förmodligen har gett namnet Stranne till platsen. Det låter logiskt. Likaväl som det sen har fått bli namn på berget. Längre upp i fjorden då platsen för bosättningen vid Arnesbacken som jag pratade om tidigare, ser man den fina landudden där den boplatsen låg. Och den går parallellt med fjorden med utmärkt överblick över fjordmynningen mot havet. Fortsätter man norrut så kommer man snabbt till Ravestasanden och Ravesta. Säkerligen en bra boplats i sydläge på sandmark som är bra för att det ska bli torrt fort. Rundar man nästa udde som bildar en vik västerut där namnet Fröstaberget antyder ett boplatsläge. Och namnet Vike verkar ganska självklart. Och i Övervike avslutas fjorden mot Faresta där en å faller ut i fjorden. Faresta, säger Christer Westerdahl, är bildat av det fornordiska mansnamnet Fartein. Det finns för övrigt orts- eller platsnamn på nutida kartor som minner om fångstgropsystemen också. Till exempel Gravagården i Sidensjö, Gravalandet vid Getingsta. På många ställen också Gårdberg eller Gårdberg står på många ställen på kartorna. Det syftar på gård, det betyder en gärde som då kan syfta på de här avspärrningarna mellan fångstgroparna. Det finns mycket sådana benämningar även i Jämtland. Ska prata lite grann. Det där var förresten en afrikansk grupp som heter Djembe Master Bolokada Konde. Vi ska prata lite grann om Örnsköldsvik 10 000 år. Som tyvärr är ett ganska lite känt fenomen. Det är ju så att Örnsköldsviks kommun är rikligt dokumenterad vad gäller fornlämningar. Och det kan i och för sig bero på att vi har haft flitiga arkeologer här. Men det kan också bero på att området varit attraktivt som bosättningsområde under förhistorisk tid. Vilket jag gärna vill tro. För några år sedan så gjorde kulturförvaltningen en satsning på att ta fram ett sökverktyg på nätet för den historiskt intresserade. Det heter Örnsköldsvik 10 000 år och det finns faktiskt på kommunens hemsida. Även om det inte är så lätt att hitta. Använd sökverktyget. Där kan man studera till exempel strandlinjens läge på kartan vid en vald tidsperiod, läget av funna boplatsfynd, fyndplatser för olika andra fynd och så vidare. Och de kartbilder man får se är ju väldigt intressanta och spännande. Om man väljer att titta på strandlinjen för 2000 år sedan eller järnålder så ser man fjordlandskap med smala vikar. Man ser hur det fanns en genväg mellan Moälven och Bäckfjärden, precis där Jenny Fornby ligger. Man ser en hel massa sådana intressanta farleder som är möjliga upp i fjordar och förbi inomskärslägen i kusten och sånt här. Det finns också en fjordlinje som vi inte har pratat om uppe i förlängningen av Fanbyviken vid Husum. Om man markerar funna boplatslämningar så ligger de naturligtvis vid de här fjordarnas stränder eller på öar. Dock förvånansvärt tätt. Överhuvudtaget så framträder ju en fjord och övärld med många bra egenskaper. Inte helt olik det vikingatida Roslagen eller Uppland. Ja, det där var lite grann av Merit Hemmingsson, om jag förstår saken rätt. Jag tänkte nu prata lite grann om att lyfta blicken. Arkeologerna som skrivit den digra rapporten om utgrävningarna vid Bjästamon och Lillmorsen, de konstaterar att boplatserna är en del av grupper av bosättningar, eller ja, jag skulle vilja kalla det byar, som är kopplade till de här anslutningarna mellan farleder inåt landet och de naturliga inomskärs huvudlederna längs kusten. Det finns ett stort antal registrerade boplatser mellan Bjästa och Drömmersjön till exempel. På samma sätt Lillmorsen, som är alltså en bronsålders boplats, den kan kopplas till ett bosättningsstråk upp mot Högbysjön. På båda platserna har man haft god överblick över stora vattenytor och kunnat kontrollera vilka som färdades där, och det var säkert viktigt för den tidens invånare. Det lokala samhället, det kan man se att det kan, eller det tycker man i den här rapporten, det kan vara liktydigt med områden som ligger inom en dagsresa 10-25 kilometer, det vill säga det är en dagsresa med kanot eller båt. Och flera boplatsgrupper kan då ha bildat en social enhet. Och vad menar man med det? Ja, jämför det med en socken eller kommun eller någonting. Vi har en gammal övriksbo som heter Lars-Erik Edlund, bördig från Trehörningsjö, numera professor i nordiska språk. I en skrift från på Umeå universitets hemsida så menar Lars-Erik att kulturgränsforskning, det är något som kan lära oss mer av historien och hur man bygger gränser mellan vi och dem. Och så säger han någonting väldigt intressant. Vi har två viktiga kulturgränsområden, Skellefteå och Nolaskogsområdet, där nordiska, finska och samiska kulturgränser korsats. I de inre delarna av Norrland skapades till och med ett särskilt språk, borgarspråket, för att tala med samerna. Gemensamt för de här områdena är att de är kända för sitt företagande. Tänk om det beror på, säger han alltså, att det finns en koppling mellan att de som bodde i gränsområden också var tvungna att vara gränsöverskridare. Att de vann en kompetens i att förhandla, att de blev mer flexibla och innovativa, vilket i sin tur har resulterat i en hög företagsamhet i de båda områdena. Det är en spekulation som Lars-Erik har, och jag stöder den i högsta grad. Framträder sålunda, och det är väl ett slags slutord från min sida om hela det här historiska paketet när det gäller forntiden. Framträder ett glest men sammanhållet samhälle av attraktiva boplatser som hade tillgång till älvfiske, jakt, sälfångst, sjö- respektive havsfiske och dessutom kontinuerligt ökande betesmarker och odlingsjord. Det här var helt enkelt inget dåligt ställe att leva på redan före Jesu tid. Och kanske ända fram i vår tid, där vi fortfarande kan nyttja attraktiv natur, råvarutillgångar och kanske också nedärvd företagsamhet. Yeah. Ja, det där var några som heter African Drums, Burundi Warriors. Låter lite krigiskt. Innan jag avrundar det här så vill jag rekommendera den intresserade som vill förkovra sig i forntid och historia att läsa förhistorien Ola Skogs som finns på museet, skriven av Christer Westernahl. Stenålderns stationer heter en diger bok om Bjästa monutgrävningarna som utges av Riksantikvarieämbetet och finns på Länsmuseet. Försvunnen värld heter en bok av Maja Hagerman, utges på Norstedts förlag. Sen, om ni gör en resa, så besök gärna Ekehagens forntidsby i Falköping. Fantastisk anläggning. Det danska friluftsmuseet Leire, där kan man tillbringa många dagar. Vikingaskeppsmuseet i Roskilde, helt fantastiskt. Enorma samlingar av fantastiska skepp. Bygdöj med vikingskipen i Oslo. Så fort jag kommer i närheten av Oslo besöker jag detta fantastiska museum med vikingaskip som är så formfulländade så att det inte är klokt. Jag tänkte också nu, innan vi övergår till dagens uppläsning, så tänkte jag ge lite evenemangstips. Vi samarbetar ju med tidningen 7 och där kan vi läsa förslagen på vad ni ska syssla med sen i slutet på veckan här. Det blir till exempel dans både på Gnistan och Olympia i Bredbyn, alltså nu på lördag. Och det blir ju att sno på om man ska vara på båda ställena, för det är samtidigt. Annars så kan man få lite garvsyra i sig. Det finns en humorgrupp med det namnet som uppträder på Gnistan på fredag och lördag. Med en show som heter Kul på scen, eller möjligen ska det uttalas Kulpåsen. Det är kanske lite vitsigt, men det kan vara så. Och på Sliperiet här i stan så kan man se något så ovanligt som en demokratiutställning. Det känns väl bra i dessa dagar när demokratin börjar vara hotad lite varstans. Eller hur? Är det inte så? Ni har alltså lyssnat till en sändning på, eller ni lyssnar fortfarande till en sändning från Radio Örnsköldsvik och Radio Ola Skogs. Och jag som heter Per-Eddie Bjugstam och är programvärd idag. Jag rundar nu av och lämnar över till dagens uppläsning. Varsågod, Anki.
Jag ska läsa ett stycke som heter Att lukta gott, skriven av Torsten Ehrenmark, en bok som heter Instängd på norra halvklotet. Att lukta gott är ingen dum idé. Det har folk tyckt i alla tider. Redan de gamla grekerna, för att inte tala om araberna. Men det blev staden Grasse ett par mil ovanför Cannes som mer eller mindre skaffade sig monopol på parfymtillverkningen. De säger i staden att det var Katarina av Medici som gav impulsen. På den tiden var Grasseborna handskmakare och drottningen tyckte att handskarna luktade illa och föreslog förmodligen i bistra ordalag att det skulle lukta gott. Och så fick det bli. Handsmakeriet flyttade så småningom till Grenoble, men väldoften stannade kvar i Grasse. Ty man gör parfymer av blommor, och blommorna sprutar ur marken kring Grasse nästan året om. Det är ett storkulligt landskap där uppe på 300 meters höjd, med rätta jorden för blommor, 300 dagar solsken om året, och lagom temperatur. Men blommorna dominerar inte landskapet som man skulle tro. De finns gömda på svåråtkomliga terrassodlingar i den kuperade terrängen, där varje kvadratmeter jord tas tillvara. Jasminer på en liten åkerlapp och husbehovspotatisen bredvid är en vanlig kombination. Nog blommar det året om i gräs, men jag och fotografen Ulf Simonsson kom ändå mellan rosor och jasmin, som direktören vid parfymfabrikanternas förening så poetiskt uttryckte det. Vi hade räknat med bilder av svettiga karar som skyfflade skära rosenblad med plåtskovlar, men det enda vi hittade var svagt gula eterneller. Rosorna var avverkade för året och jasminerna kommer inte in i rulliansen förrän i mitten på juli. Man gör alltså parfym av blommor, men det behövs mycket annat också. För rosenoljan luktar egentligen pyton, och det gör de flesta essenser som man pressar ut ur blommorna. Det är bara ett tuppfjät mellan kärlek och hat, mellan det sublima och det löjliga, och likaså mellan väldoft och stank. En lavendelparfym är inte bara lavendel. Det är hundratals olika tillsatser, från syntetiska dofter till stinkande mysk. En parfym måste helt enkelt komponeras som ett musikstycke, och den som komponerar kallas för parfymör, eller rätt och slätt näsan. Han sitter med tusentals flaskor framför sig fyllda med doftande ämnen, och så blandar han lite av varje och luktar på det. Det är allt han gör. Sitter och luktar hela livet. Det tar honom 5 år att lära sig skilja på de elementäraste dofterna. Efter 10 år börjar han kunna komponera. Och efter 15 år anses han utlärd. Det tar den utlärde parfymör bortåt 6 månader att komponera en ny parfym. Och när receptet är klart låser parfymfabrikanten in 1 exemplar i kassaskåpet i fabriken, 1 exemplar i sitt eget kassaskåp där hemma och 1 exemplar i bankfacket. Dessutom håller han naturligtvis ett ängsligt vakande öga på näsan och hoppas att han inte ska förledas av lockande anbud från någon konkurrent. Om man har hittat en säljande formel kan han också räkna med att de övriga fabrikanterna försöker lukta sig fram till hemligheten. Och därför kan det hända att fabrikanten med ytterligt små medel förändrar receptets sammansättning tid efter annan, så att doften långsamt vrider sig år efter år och hindrar konkurrenterna att träffa den rätta nyansen. Ingen i Grass vill precis påstå att det existerar hemliga parfymagenter. Men ingen kan heller förneka att man ständigt måste vara på sin vakt mot främmande intressen på andra sidan gatan. Det är inte så mycket parfym man tillverkar i Grass som parfymbaser och färdiga blandningar som bara behöver röras ut med ren sprit i de stora kända parfymhusen i Paris. Det är därför man sällan ser några parfymer med ursprungsbeteckningen Grass. Men det mesta som luktar gott kommer därifrån i alla fall. Om man frågar i Grass varför parfymen är så dyr, svarar de vänligt på frågan utan att känna sig förnärmade. De tycker själva att den är dyr, men de vet varför. Först ska blommorna plockas. De flesta sorter i gryningen innan solen har jagat undan nattens förtätade blomdofter. Det går exempelvis 8000 jasminblommor på kilot. Och det finns flickor som har plockat 4 kilo, 32 000 blommor, på de få timmarna innan solen stigit för högt. Men det behövs 720 kilo jasmin, nära 6 miljoner blommor, för att framställa 1 kilo av den absolut rena produkten. Hur många små parfymflaskor man sen får ut av 1 kilo av den jasminprodukten ville eller kunde ingen svara på i Grass. Men det är kanske omöjligt eftersom recepten är hemliga och det används så många olika ingredienser för att göra en parfym. Hur som helst låter det väldigt dyrt för en lekman, 6 miljoner blommor, för att få ut 1 kilo ren jasmindoft. Själva proceduren är dessutom tekniskt krånglig. Blomdoften ska absorberas i fett som sen ska tvättas i sprit så att blomdoften hamnar i spriten som sedan måste avlägsnas. Det finns flera procedurer för att utvinna blommornas dofter, men ingen är särskilt underhållande i tryck. Låt oss istället se vilka blommor som används. Det är ros och jasmin förstås. Det är tuberos. Det är pomeransträdets blomma, viol, lavendel, jonkvill som är en sorts narciss, mimosa, salvia, cistus, hyacint, nejlika, rosmarin, timjan, järnört och våra vanliga mossor som används som fixering. Från djurriket kommer mysk, som är ett sekret från körtelpungen på hanen och myskdjuret i Tibet. Bävergäll från Kanada och Sibirien. Ambra som är kaskelotvalens sura uppstötningar som ligger och flyter på världshaven i form av väldoftande klumpar. Sibetolja, ett sekret från Sibetkatten som den ger ifrån sig när den blir retad eller upphetsad och som insamlas under starkt bevakat statsmonopol i Etiopien. Alla dessa körtelsekret som ingen dam skulle vilja ta i ingår som viktiga beståndsdelar i parfymtillverkningen. Viktiga och dyra, för tillgången är ytterst begränsad. Tillgången på blommor är uppriktigt sagt också begränsad. Det finns inga blommor som ger sån kvalitetsparfym som blommorna i Grasse, säger invånarna. Men samtidigt erkänner man på parfymfabrikanternas högsta ort att det är lite bekymmersamt med blomsterodlingarna numera. Grasse ligger också mitt i Rivierans blommande turistdistrikt och invånarna känner mera på turistnäringen i hotell och restauranger. Och vad värre är, den dyrbara blomjorden tas mer och mer i anspråk för sommarvillor, swimmingpölar och framförallt odling av köksväxter som äts och betalas bra av sommargästerna. Parfymfabrikanterna får numera i allt större utsträckning skicka sina spejare till Italien, Nordafrika, Bulgarien och Egypten för att köpa blommor. Det fördyrar produktionen ytterligare. Man förstår att de talar i varma ordalag för den organiska kemins landvinningar. För det första kan man nu framställa mängder av konstgjorda luktämnen utan motsvarighet i naturen, som amylbenzonat eller azotifenon, som är ökat svängrum åt näsornas kompositionsfantasi. Men dessutom vet ju varenda människa att fenyletylalkohol luktar precis som rosor, att jonon framställs ur citronolja och luktar som viol, medan 1 kilo äkta viololja kräver 33 000 kilo violblommor som man inte plockar på en eftermiddag. Att hyacinten kan packa ihop när det finns bromstyrol som framställs ur bensaldehyd över kanelsyra enligt Perkins reaktion och att den dyra och sällsynta mysken numera kan framställas ur toluol genom butylering och därpå följande nitrering. Naturen har givit parfymfabrikanten 150 till 180 olika doftvarianter. Bland annat den svenska björken som är vårt enda bidrag. Men de konstgjorda luktämnena är praktiskt taget obegränsade och därför kan ingen heller komma närmare evighetsperspektivet än näsan som sitter och blandar sina odörer. Det är värt miljoner när han kommer fram till ett slagnummer som exempelvis den klassiska Chanel nummer 5, parfymens motsvarighet till Beethovens 9. Parfymtillverkningen var för 100 år sedan ett familjedrivet hantverk, men numera är det en lätt industri med tunga dofter. Och de större av de 30 företagen i Grasse har filialer över hela världen. Jag träffade den resande exportchefen för en av dessa industrier. Han hade Norden, Italien och hela Afrika på sin lott. Han beskrev läget i Norden så här. Att Finland har ett mindre fint utvecklat sinne för parfymer och söker dofter som kan definieras, medan Norge, Sverige och Danmark var mera sofistikerade och gärna sniffade på näsornas fantasiprodukter som egentligen inte föreställde någon speciell blomdoft. Men i Afrika såg han den stora, löftesrika, än så länge tämligen obearbetade marknaden. Där hyddornas invånare nu hade fått samma begär att lukta gott som folken i Europa och Amerika. Afrika är parfymfabrikanternas nya värld. De obegränsade möjligheternas land, som just nu skulle kunna svälja en pipeline med hårvatten, toalettvatten, rakvatten och parfymer. Jag har sällan träffat någon som talat så varmt och drömmande om Afrika som denne parfymexportör från Grasse.
När morgonens sol genom rutan smyger, glad och försiktig. Lik ett barn som vill överraska. Tidigt en festlig dag. Då sträcker jag full av växande jubel, öppna famnen mot stundande dag. Ty dagen är du och ljuset är du, solen är du och våren är du. Och hela det vackra, vackra, väntande livet är du.
Thank you. Veckans dikt lästes även den här veckan av Bo R. Holmberg. Och det var dikten Morgon som är skriven av Karin Boye och hämtad ur samlingen Moln från 1922. Och som avslutande musik hörde vi Georg Riedel med flera spela Alla vi barn i Bullerbyn.
Shine.